Ja, jag tänker inte fortsätta på kallelse, utan jag går över till nästa fas och det handlar om tro då. Och jag skrev att föröka din tro. Och det var ju inte bara om Abraham, utan jag tänkte framförallt på oss själva. Jag tänkte berätta en historia, jag vet inte om den är sann, men anar väl att den kanske är bättrat på som många pastorshistorier brukar vara. Det var i USA det här. En å gick igenom ett samhälle och man spände upp en stor vajer från ett skyskrapa på ena sidan till en på andra. Och så var det en man som skulle gå över på linan, vajern. Och innan han gjorde det så frågade han folket, för det hade samlats ett par tusen och skulle se det här. Om de trodde att han skulle klara att gå över. Och det trodde de. Och det gjorde han. Så kom han tillbaks då och så tog han fram en skottkärra och klättrade upp på ställningen med skottkärran med sig. Tror ni jag kan gå över den här vajern, över ån på linan med en skottkärra framför mig? Och det trodde man och det kunde han. Så fyllde han på med tegelstenar i skottkärran och så skulle han fråga, tror ni jag kan gå över? Och det trodde man och det klarade han. Så sa han att till slut nu så ska vi använda skottkärran. Men då vill jag att, tror ni att jag kan gå över med skottkärran framför mig när det sitter en person i skottkärran? Och det trodde alla. Folk skrek, ja visst. Då frågade han, vem utav er vill komma med i skottkärran? Och då var det ganska tyst. Och med den berättelsen tänkte jag säga då, det är egentligen så att det är väldigt lätt att säga vi tror innan tron utmanas eller prövas. Det är egentligen först när tron utmanas som vi ser om vi har en tro som håller. Eftersom Tommy var så förtjust i språk, nu driver jag med dig Tommy, så tänkte jag ta upp det hebreiska ordet för tro. Det är kort, emuna. Och också det grekiska som mera vanligt och mera användbart tror jag. Det ska ni nog lägga på minnet om ni kan. Det grekiska ordet för tro heter pistis. Jag ser Mikael nickar, det visste han tydligen. Ja. Vi kan gå till engelskan också. Jag har på äldre dagar blivit mycket intresserad av språk, därför jag har rest mycket. Och då känner man liksom behovet, och jag får väl säga det, man lär sig mycket mer språk i verkligheten än man gjorde i skolan. Det har jag i alla fall gjort. Engelskan har två ord för tro. Det är lite märkligt, i Sverige har vi bara ett. Och engelska orden är believe och faith. Och man kan fundera på vad det är för skillnad mellan de här två orden. Och jag ser när jag har pluggat i USA då. Jag ser ju då att det jag tänker berätta här stämmer inte riktigt. För jag skulle vilja påstå att en hel del amerikaner använder sina egna ord fel. Det är väldigt stöddigt att säga. Men så är det. Jag uppfattar ordet believe som innebär tro då, är mer som en övertygelse. Medan faith, som står då exempelvis i den amerikanska bibelöversättningen NIV, i noterna där, betyder mer, alltså en aktiv tro. Believe, det är att du tror i ditt inre, medan faith är mer att du agerar efter vad du säger du tror. Så det är en handling så att säga. Tron leder till handling. Så kan vi säga då. Jag tänkte på hur många i Sverige, hur många typer av tro kan vi säga att vi har i Sverige? Jag skulle säga att vi har nog fyra i alla fall. Se om Mikael håller med mig sen. Gör han inte det så får han lära sig. Vi har övertygelse, believe då på engelska. Det är en passiv tro, något som sker i mitt inre. Så har vi faith, tro som agerar. En aktiv tro som man kallar det. Sen har vi en tro som frälser. Det är ju så att när vi blir frälsta så tror vi. Det är Gud som gör jobbet, men vi tror. Vi låter honom komma in i vårt hjärta. Det är en tro, och den tron handlar om att ta emot. Och Gud handlar med oss. Sen finns det en fjärde tro. Och det är tron som andlig gåva. Det är inte så vanligt att vi talar om det i kyrkan, men det är alltså så som jag skulle beskriva det. Tron som andlig gåva, så är det som tron är som ett tändstift i en gammal motor. Det är ett tändstift som när tron slår till så startar det upp annat i mitt liv eller i den omgivning jag finns. Tron är tändstiftet som kan sätta fart på det mycket. Jag vet inte om jag läst böcker av honom, men det finns en man som heter Rick Warren som är oerhört känd över hela världen. Dock lite lägre i Europa, för vi tycker att vi kan bättre själva. Han har skrivit flera böcker i en serie som heter Leva med mål och mening. Som handlar om att församlingar, kristna församlingar, måste ha en målsättning. Man måste ha en färdplan och ett mål till målet. Ja, ni förstår, steg till målet då. Och det här har jag stött på då i Afrika, i Asien, Nord- och Sydamerika, men ganska lite i Europa, just hans böcker. Men de är väldigt mycket stort sålda över världen. Det finns europeer, men det är ju någon procent bara i försäljning utav de böckerna. Var sitter tron i oss? Ja, Bibeln säger att den sitter i hjärtat. Jag skulle säga att den sitter i vårt inre. Mer vågar inte jag utan om, för att det tror jag inte jag vet. Bibeln beskriver ju hjärtat som vårt centrum i många sammanhang. Vi har ju fem sinnen, det har jag och det har ni också. Vi har syn, hörsel, känsel, smak och lukt eller doft, för jag kanske kallar det. Och när ni får papper sen så kan ni läsa, det finns bibelställen på de här, för att de här och sinnena, de finns fem andliga sinnen också, hävdar jag. Vi har alltså inre syn i Efesierbrevet 1:8. Vi har inre hörsel, Romarbrevet 10:17. Vi har andlig känsel, 1 Johannes 2:20. Vi har andlig smak, Psaltaren 119, 103 versen. Och vi har förmåga att känna andlig doft, 2 Korintherbrevet 2:14. Och jag tror att ni håller med om det här lite grann. Profetia är ju att höra och att se. Vi har känsel, vi kan känna av atmosfär och så vidare. Så jag tror ingen av er säger emot mig. Jag vill hävda att vi har andliga sinnen, fem sinnen. Precis lika tydligt som vi har våra fysiska. Tillbaka till Abraham. Han var ju 75 när han lämnade Haran. Han hade varit där en tid och det framgick, går inte i Bibeln hur länge han var där. Jag gissar att det är något år bara. Och sen dog hans pappa. Sara dog när hon var 127 år, men han blev gammal på den tiden. Och då hände något lite märkligt. Då tog Abraham sig en ny hustru som hette Ketura. Och med henne fick han 6 barn. Abraham levde tills han blev 175 år, då dog han. Och om vi jämför med Sverige då, jag är 74 nu då, och i Sverige betraktas man ju som gammal vid den ålder som jag är. Tyvärr så är det så. Jag kan berätta för er, ni som vet bättre, att inom mig så känner jag mig ungefär som 25, 30 kanske. Och min fru säger att du blir aldrig vuxen, och så är det nog. Jag stannar vid 25 år. Jag skulle säga att det måste krävas stor tro av Abraham att lämna sin stad, sin hemstad. Han hade aldrig bott någon annanstans än i nuvarande Turkiet. Han skulle lämna sin släkt, sin trygghet, sitt hem, sin syssla, vad han hade för syssla då. Och han skulle ta steget ut i det okända, får man väl säga. Gud kallade honom till en plats som han skulle visa honom. Så han fick inte ens reda på vad landet hette han skulle till. Det kallades bara löfteslandet. Det märkliga är att Abraham, han gick på de orden, på den kallelsen. Och jag måste säga då att det måste ha krävts otroligt stor tro för att gå utan att veta. Och om ni läser Bibeln noga så är det också så att han, när Gud talade till honom, så kände han inte den levande guden. Men en okänd, för honom okänd Gud talar till honom och han följer vad han hör. Och det gör han hela sitt liv. Större del av sitt liv. När han blir 89, ett år innan han, innan Isak föds, så får han ju byta namn. Gud ger honom ett nytt namn. Abraham, som betyder uppsatt, högt ära, byter namn till Abraham, som betyder fader till många. Och det var lite märkligt, för att han var inte far till många då. Han hade inga barn med sin fru. Och man kan ju tänka sig då, när han presenterar sig för folk i löfteslandet, så hälsar han på dem på något sätt som det gick till då, att jag heter fader till många. Hur många barn har du då? Ja, då var det nog inte så enkelt längre. Utan hans namn tyder på tro, att han vågar använda det. Vi läser i Hebreerbrevet, 11 kapitel, så finns det 34 verser som det står: i tro gjorde Abraham det och det, och i tro gjorde Moses i och så. 34 verser, och 12 av de här verserna handlar om Abraham. Jag minns inte om det är 7 eller 8 om Mose. Och resten handlar om 15 andra stora män och kvinnor i Bibeln. De fick en vers var. Och då förstår ni då att i trons kapitel, Hebreerbrevet 11, så är Abraham otroligt stor. Det finns ingen som mäter sig med honom. Abraham trodde han skulle få en son, för Gud hade lovat det honom det. Och han fick vänta 25 år på att få sin son, Isak. Isak, det är lite märkligt, för när Gud sa dem till det ett år innan barnet kom, så skrattade Sara, hans fru, åt Guds ord. Så barnet fick heta Isak. Och vet ni vad det betyder på hebreiska? Det betyder skratt. Så att man tar naturliga händelser och sätter namnen på dem. Det var ju så att när Gud sa det till Abraham och Sara, att de skulle få en son då, löftesonen, efter 25 års väntan, så visste ju både Sara och Abraham att det var för sent, mänskligt sett. För Sara, det var åratal sedan hon hade mens senaste gången. Så de visste ju att det var omöjligt. Men Abraham, han presenterade sig som fader till många oavsett det. Han gick inte på omständigheterna. Vad gick han på då? Han gick på Guds löfte. Jag måste säga att jag är imponerad av att han gick iväg. Tog med sig de sina och gick iväg. Och Gud skulle leda honom till ett land som han inte visste vart han skulle komma. Han hade ingen aning om hur det var där. Men Gud kallade det löfteslandet. Och då gick han. På sätt och vis är det ju så för oss också. Jag vet ingenting om min morgondag. Och det gör ju inte ni heller, det är jag säker på. Vi kan planera, vi kan tro hur det kan bli, men vi vet inte hur det är. Abraham gick dit Gud ledde honom. Det märkliga är att han hade inga egna planer själv. Den enda planen han hade, det var att lyssna in Guds röst och gå dit rösten sa. Jag pratade om Haran förra gången, och det är lite märkligt att hans pappa fick honom att stanna där. Om man läser väldigt noga i Bibeln, de här kapitlen, det är 12 kapitel i första Mosebok, 12 och så till 23 blir det väl då. Så ser vi då att egentligen så kallade ju Gud bara Abraham och hans fru. Inte pappan och inte brorsonen. Och både pappan och brorsonen blev ju en belastning så småningom. Först pappan i Haran, de stannade ju på vägen till löfteslandet. Och sen Lot hade han ju rätt stora bekymmer med längre fram, får vi säga. Det märkliga var att Abraham, när de skulle fördela landet, löfteslandet, det var ju så att deras fåraherdar kom i bråk med varann. Det blev för stora jordar och det blev trångt. Och trots att Gud hade kallat Abraham, så lät han brorsonen Lot välja. Vart vill du gå? Säg vart du vill gå med din stora jord, så tar jag det som blir över. Och det visar sig då att Lot valde det fina bördiga området vid Sodom, vilket senare visar sig vara ett otroligt dåligt val. Jag har skrivit ner några punkter, precis som förra gången, om som jag uppfattar Abrahams liv. 8 punkter den här gången. Först tänkte jag säga så här, kan en tro växa? Och det sa jag väl förra gången, det tror jag. Det är ju självklart. Jesus tar ju tro, det talar ju om senapskornet. Och som man då sa var det minsta fröet. Men idag har man kommit fram till att det är det ju inte då. Men det är stor skillnad. Det växte från en liten, liten frö till ett stort buske, nästan ett träd. Och det handlar ju inte om stort fröet, utan det handlar om växtkraften i fröet. Det är så det är. Och det handlar om växtplatsen och så vidare. Ni kan nog tänka själva. Jag uppfattar 8 punkter som jag tänkte berätta för er då. Jag ser att Gud eller Abraham döljer inte sin rädsla, sina tvivel för Gud. Utan han är öppen mot Gud med sina tvivel, sin rädsla och så vidare. Och det gör det att Gud och Abraham blir väldigt nära, lever väldigt nära varandra. Och jag ser ju att i Nya Testamentet skriver Petrus att det står att kasta alla problem på Herren. Och kasta kanske låter lite märkligt. Men min fru sa när hon gick på bibelskola i vår ungdom, året efter jag gjorde det, att det var någon som sa det att när du har problem, om du känner att du har bekanta eller människor som du tycker är knölar, lämna dem till mig då. Lämna dem till Gud så ska han få dem att växa. Och det här är ju då 50 år sedan ungefär. Jag minns det än. Jag tycker det var bra sagt. Vi måste svara på Guds tilltal för att få tron ska växa då. Abraham bad om bekräftelse. Och det kan vi också göra. Jag minns när jag var yngre då, så det var någonting så ville jag gärna bekräftelse. Gud, om det är så här du menar, så se till att det och det sker. Och så fick man svaret att det skedde det. Och vad gjorde jag då? Ja, då ställde jag upp ett villkor till. Jag var inte så modig. Då ställde jag upp ett villkor till. Men om du gör det. Sen när det blivit 3 rad, då kände man ja, nu är det nog rätt så säkert. Gud sa till Abraham att offra sin son Isak. Och det är ju, för oss är det obegripligt. Han skulle offra honom till Gud själv. Och Abraham tog med sig sin son Isak. Och då var han ett barn då, Isak. Och så samlade han med ved och så knallade de iväg. Och Isak frågade på vägen, var är offret? För han visste hur det gick till. Abraham sa inte att det är du, men då Herren förser oss med offret, säger Abraham. Så knallar han vidare. Och sen så lägger han upp sonen på altaret. Och ska offra honom till Herren. Men som ni vet så hindrar Herren honom från att offra sonen. Och som jag ser det så här är det ju en otrolig koppling till vad Gud gjorde med Jesus. Det är fascinerande. Så det är 2000 år emellan de där bilderna då. Men det är ändå samma sak som sker. Och man läser noga så ser man det. Att Abraham säger till de sina när han och Isak knallar iväg. Att vi kommer tillbaka båda två. Så på något sätt var han övertygad. Trots att han fått uppdraget att offra sin son till Herren. Så är han övertygad om att Herren på något sätt ska se till att Isak fortfarande lever. Vi måste vara lydiga, Guds tilltal, lydighet. Och Abraham, det handlar mycket om lydnad. Att följa Guds vilja, att följa Guds tilltal. Fast det är väl ett tillfälle som jag tycker han sviker rätt ordentligt. Och det är när Sara säger att han ska göra Hagar med barn, hennes tjänstekvinna med barn. Sara känner att de måste hjälpa Gud på traven. Att infria sitt löfte. Och Abraham går tydligen med på det. Och jag kommer tillbaka till den händelsen senare här då. Det framgår, vi ser att Paulus har beskrivit det här. Citationen lite grann. Ibland känner vi oss torra invärtes. Jag vet inte om ni kan göra det någon gång, men ja, det händer. Och vad gör vi då? Då kanske vi slutar läsa Bibeln. Vi slutar att lyssna till Guds ord och så vidare. Och det är ju helt fel. Det är precis tvärtom det ska vara. Därför att det är ju livsmedel som vi hörde i söndags av Mikael. Det är det som ger liv för den. Och Jesus säger ju själv att han är livets bröd. Så kan vi ju inte göra. Om vi lyder Guds tilltal så tror jag att Gud ger oss mer. Alltså vi växer. Vi får mer att förvalta. Jag vet inte om jag vågar säga, men jag har sagt det till Anders Milton. Att jag har varit i Afrika ett antal gånger. I stort sett alla resor har inte kostat någonting, fast jag har betalt för både mig själv och andra. När jag kommer hem så har jag sett att de aktier jag har, de är värda mer än det var innan jag åkte. Så jag kan säga att det har varit otroligt välsignat. Då att jag har hjälpt folk där nere så ekonomiskt, så har jag mer pengar när jag kommer hem då. Så jag måste säga att det är rena vinsten att följa Guds röst. Vi måste också vara uthålliga när vi väntar på att Gud ska infria sina löften. Och vänta på löftesonen i 25 år. Ja, det behövde inte vi göra, Britt och jag. Det behövde inte göra. Men man undrar, hur skulle det kännas att vänta år efter år? Och fortfarande leva på löftet. Och då, det talas ju om hopp i Bibeln. Och jag funderar på om hopp är samma sak som tro. Ja, jag skulle påstå att hopp ett tronsvar på löften. När svårigheter kommer då testas din tro. Och vi vet ju att Josef blev såld av sina bröder och tillbringade 13 år i Egypten. Först i ett hem. Sen blev han oskyldigt anklagad. Och så satt han i fängelse. Så att det hade gått 13 år i Egypten. Han var 17 när han såldes till Egypten. När han är 30 år, Josef, så får han lämna fängelset därför att han kan tyda drömmar. Om ni tänker på det, så hur gammal var Jesus när hans tjänst började? Han var 30 år, exakt likadant. Det är mycket mer som stämmer överens. Mose, han flydde ju från Egypten trots att han kunde bo i palatset. Han tillbringade 40 år i Midjans land. Och varför gjorde han det? Ja, det står inte i Bibeln, men jag tolkar det och jag är rätt övertygad om det. Att Gud skulle dana hans karaktär så han kunde bli den store ledaren. Den store profeten. Vi kanske inte ser det så, men när jag läser Bibeln så uppfattar jag nog Mose var den största profeten. Jag trodde då att det var Elia, men det är nog Mose ändå. Vi måste ha tålamod tills Guds tid är inne. På det sättet växer vår tro då. I kapitel 15, vers 12 och 13 såg jag något rätt märkligt. Abraham somnar när han väntar på Guds svar på en fråga. Och vad händer då? Jo, Gud talar till honom i sömnen. Och Gud berättar för honom att hans ättlingar ska finnas i Egypten som tjänare till folket där i över 400 år, får han reda på. Om man kollar sen så blev det 430 år, fyra generationer på 430 år som tjänade egyptierna i Egyptens land. Tålamod är inte det lättaste, och jag vet inte hur ni har det, men min fru säger, och det känner jag ju själv, att det är nog kanske mitt svagaste karaktärsdrag. Jag har väldigt lite tålamod. Det måste ske direkt. Så det är långt ifrån Abrahams nivå. Om vi går till Hebreerbrevet 11, som jag sa, den här listan på troshjältar i både män och kvinnor. Knappast några av dem fick se de stora löftena förverkade, genomförda under sin tid. Några få. Abraham fick ju inte se det. Det står sen så småningom, efter att han skulle få landet, löfteslandet, så står det att till dina barn ska jag ge landet. Abraham fick inte, han var i löfteslandet, men det blev egentligen aldrig hans. Det blev först barnen som fick landet. Jag hör ofta, kanske inte så mycket nu, men jag var yngre då. När jag jobbade i Stockholm så hörde jag det ofta då. Liksom. Ja, det där med tron, det gör man i kyrkan. Det är ingenting för mig. Tron, om jag får se, då ska jag tro, sa man. Det har ni säkert också hört. Men jag skulle säga, det är ju helt fel tänkt då. För tro, vad, enligt Bibeln, Hebreerbrevet, är att vi är övertygade om någonting vi inte kan se. Det är tro det. Om vi ser det, då det kallas ju åskådning. Det är något annat. Och jag skulle säga då att jag tror att det är precis tvärtom. Vi måste tro först för att kunna se sen. Inte se först för att tro sen. Men det är den som tror Guds ord, det är den som kommer att se. Det är min övertygelse. Jag kör på här. Jag undrar hur troshjältarna tänkte. Om vi tar Noah exempelvis. Han byggde arken och det tog ju lång tid. Och kära någon, han måste ha blivit repad under åren. På torra landstaden bygger en stor båt. Och varför gör han det? Liksom och så. Och då tänker man, idag ska det nog ske det som Gud har lovat. Och så nästa dag, idag kanske det sker. Och så går åren. Och då tänker jag på Efeserbrevet igen då. Jag tror att många av de här troshjältarna, jag tror att de såg dess löftet infriat i sitt inre. Det kan man göra. Jag kan berätta en sak för er. När jag skulle åka till Brasilien och var förebedjare i en stor kampanj där. Det var 40 stycken förebedjare och det var bara jag som inte hade engelska som modersmål. Och så var pastorn, dåvarande pastor, och Ulf Göran hemma hos mig och skulle skriva på liksom om min personlighet och sådär. Och då sa Ulf Göran till mig, skoja med mig, men om vi skriver så att de inte tar emot det då, skrev han. Det är ingen risk, så jag har redan sett att jag bär sig. Så skriv precis vad ni vill, det spelar ingen roll, så jag kommer inte, vet jag, har redan sett det. En sjätte punkt. Vi måste känna Guds vilja. Och hur gör vi det? Ja, jag skulle säga att det gör vi genom hans ord. Genom Bibeln. Och jag tror att det är en av de starkare sakerna till att låta tron växa. Jag vet inte hur ni gör när ni läser Bibeln, men jag är nog lite annorlunda kanske. Så jag brukar läsa en berättelse och så tänker jag att okej, okay, jag är Petrus i den här berättelsen. Nu står vi inför den här situationen. Jag vet vad han gjorde, men vad gör jag? Vad gör jag? Då blir det väldigt personligt då. Och då är det lätt att dra till fina stora saker man gör, men när det gäller att vara ärlig. Gud gav Abraham information om att de skulle stanna i Egypten i 400 år. Och det var för att stärka hans tro. Jag läser, och det syns på flera ställen i Bibeln, men Abraham står där. Det står också i Nya Testamentet när det talas om Abraham. Att Gud kallar Abraham för sin vän. Och lite senare i berättelsen, första Mosebok, så står det att han kallar honom för sin nära vän. Och då kan man undra då, vad menar Gud? Ja, jag sa förut att Abraham berättade allt för Gud. Och det står att Gud, inte om Abraham då kanske, men det står att Gud kallar, jag kallar er inte tjänare, utan jag kallar er söner. Därför att ni får veta vad jag planerar göra. Och då uppfattar jag också att det var inte bara Abraham som berättade för Gud, utan Gud berättade för Abraham också. Ni som jag sa nyss här. Jag tror att det handlar mycket om att Gud stärkte Abrahams tro. I Romarbrevet 15 och 4, det är mycket som finns i Romarbrevet, ska jag säga. Det är inte mitt favoritbrev, men det står mycket fint där. Paulus har skrivit så här. För allt som nedtecknades i det förgångna är skrivet till oss för att undervisa oss och stärka vår tro. Romarbrevet 15 och 4. Berättelserna i skriften ska ge oss hopp och tro. Och så står det i första Peterbrev 2 och 2. Guds ord får oss att växa. Och jag ska lägga till att det är likadant med vår tro. Alltså det är ju tron som växer. Våra rötter måste planeras djupt i skriften, så att det står stadigt när stormar, torka och svåra tider kommer. Och det är ju ingen sensationellt påstående det jag säger nu då. Att roten måste ju vara den viktigaste delen av ett träd. Ni kan ta bort grenar. Och det kan vara liv kanske, men ni kan inte ta bort roten. Det är fullständigt otänkbart. Vi behöver också uppleva Guds närvaro för att vår tro ska växa. Och när jag skrev den punkten så tänkte jag att det här måste nog vara det viktigaste. Och det tror jag fortfarande. Och då kan man undra, hur upplever jag Guds närvaro? Ja, jag skulle säga att Gud finns hela tiden i din närhet när du har lämnat ditt liv till honom. Men vi kan uppleva hans närvaro starkare i vissa situationer. Och det har jag, det gör säkert du också då. Och jag har några få punkter som säger att Gud manifesterar sin närvaro till dem som tagit emot Guds ord och lever i samklang med det. Där ska fridens Gud vara med dem. Filipperbrevet 4:8-9. Gud manifesterar sin närvaro till dem som är separerade från synden. Andra Korintherbrevet 6:14. Gud manifesterar sin närvaro till dem som lever i Guds fruktan. Jag har formulerat bibelordet med egna ord. Och Gud manifesterar sin närvaro i det rättfärdigas gemenskap i kärlek. Jakob 4:8. Och vad menas med det sista bibelordet? Ja, jag uppfattar det. När det är Guds barn som möts tillsammans i kärlek. Då säger Jakobs brev att då manifesterar Gud sin närvaro. Då är han där. Och manifestera sin närvaro, det innebär ju då att vi kan uppfatta att han är närvarande. Det är inte bara så att vi tror det, utan vi kan uppfatta det. När Abraham började gå så var det ju ett villkorat löfte på ett sätt. Kanske inte, det är lite annorlunda kanske. Det var ju så att han skulle lämna Ur. Han skulle gå till ett land som han inte kände. Och det var villkoret. Och sen säger Gud en massa saker som jag tog upp förra gången då. Att han ska göra hans namn stort. Det ska bli, hans ättlingar ska bli talrika som stjärnorna och så vidare. Det var villkorat. Och många av Guds löften till oss är villkorade, men inte alla. En del löften är ställda till vissa personer. Medan många löften gäller alla Guds barn. Jag minns inte exakt riktigt om det. Jag hörde en kanadensare som hade räknat. Guds löften i Bibeln. Guds löften var 8784 eller 86. Jag minns inte riktigt då. Och jag räknar ju ut ganska snabbt och lätt då att det blir ett löfte per dag i nästan 22 år. Alla de där, en del är ställda till vissa personer, men huvuddelen gäller dig och mig också. Och jag funderar, vad gör vi med de här löftena? egen del. Abraham kallas inte att lita på sig själv utan att lära känna Guds karaktär och så lita på honom. Abraham skulle lära känna Guds karaktär, och hur gör man det? Ja, jag skulle säga att man måste tala med någon för att lära känna den personen, hur den är, hur den tänker, hur den agerar. Vi kan inte lära känna någon om vi inte har gemenskap med varandra. Och på det sättet lärde Abraham sig förtrösta på Gud, för han märkte att han kunde lita på Guds löften. Det står ju i Bibeln att Gud är oföränderlig, och jag sa i början här att jag känner mig som 25 fortfarande, men jag inser att så är det nog inte, men Gud är densamme år från år. Och det är rätt märkligt. Han åldras inte, han ändrar inte karaktär. Vi kan väl säga, sammanfatta den lilla passusen och säga att det här övergår nog vårt förstånd, i alla fall mitt. Och det skäms jag inte för, tvärtom. Vi har valt att följa Abrahams några steg på vägen. Kanske tänker du att ditt liv kan aldrig bli som Abrahams, och det tror jag du tänker helt rätt. Vi lever ju en helt annan tid med helt andra förutsättningar. Men jag skulle säga, jag tror, och jag är rätt övertygad om det, att vem som helst av oss som är med här ikväll kan också bli en trons hjälte. Det hänger inte på oss direkt. Jag ska säga att ju närmare Gud du lever, ju mer stretchas din tro. Och med stretchas menar jag att den dras ut, den tänjer på sig, den fungerar. Du upptäcker säkert Guds karaktär ju mer du läser hans ord. Och våra erfarenheter av Gud, bönesvar och trosteg som vi vågar ta för oss närmare honom. Vårt beroende av Guds närhet ökar. Du vet säkert att tro inte är någon prestation. Vi kan inte skapa tro själva. Nej. Tro är tillit, hopp och lydnad. Vi tar senapskornet. Inte kan senapskornet berömma sig av att det växer och blir stort. Nej. Möjligtvis den som planterar det som skulle kunna göra det. Men inte senapskornet. Du och jag är ju precis som leret i krukmakaren. Och det är ju så då att krukmakaren gör en kruka, säger vi då. Han tar leret i sin hand och så formar han det. Och så läser jag då i Jeremia bok att han vill göra om det. Han vill forma om leret så som han själv vill ha det. Och så tror jag Gud vill göra med oss också. Han vill forma om oss så som han själv vill ha oss. Och man kan vara rädd för det här situationen att Gud ska göra om oss. Men det är precis tvärtom. Har Gud övergivit oss? Duger vi inte längre? Nej, jag skulle säga att han håller oss ju fortfarande i sina händer när han formar oss. Vi är ju fortfarande i Guds händer då. Kanske mer än vi har varit tidigare. Och han formar oss som han vill ha oss. Och egentligen är det ju svårt att hitta något underbarare än så. Jag tittar i Nya Testamentet om det står någonting om Abraham, och det visste jag ju att det gjorde, så jag gick till Romarbrevet kapitel 4. Hela kapitlet handlar om Abraham. Det är lite märkligt. Paulus skriver om Abraham, och Paulus skriver, menar att Abraham är fader för judar men också icke-judar. Och han skriver att Abraham stod och räknade honom till rättfärdighet. Och han nämner då att Paulus nämner att Abrahams tro grundade sig på Guds löften oavsett situationen. Sen använder han inte ord och ord som jag säger nu då, men Paulus skriver att Abrahams tro, den svajade inte, den skakade inte, utan den var fast. Och den växte starkare. Och som jag uppfattar Paulus så ser han Abraham som den absoluta förebilden för honom och för oss när det gäller tro. När jag läser det här kapitlet så saknar jag en sak. Paulus tar inte upp att Abraham sviktade, tycker jag då i alla fall, när Sara ville att han skulle göra en sin tjänstekvinna med barn. Det undviker man. Då, det var ju så att hon trodde inte att Guds löfte omfattade henne, så att hon fick fixa löftessonen själva. När jag studerade, jag pluggade i både Sverige och USA då, så var min lärare skrev en bok som var ganska bra tycker jag, som hette då Only Believe, heter den. Bara tro. Och det lät ju lite skumt tyckte jag. Räcker det med det? Bara tro. Och det hävdar han ju att det gör. Ja. Och jag skulle hålla med då. När det gäller våra liv så kan vi inte lägga till så mycket, utan det är tron som bär oss. Och det var ordet bara där som jag fastnade för. I hans fall var det väl, när han skrev boken var det säkert ordet tro han ville lyfta fram. Men jag fastnade för ordet bara. Räcker det med bara tro? Och vad är svaret? Ja, du får svara själv, men jag, mitt svar är att det gör det. Jag skulle läsa Romarbrevet 4:18. Abraham tvivlade inte i otro på Guds löften, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran, fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Jag kommer ju inte från Götene, utan jag har flyttat hit som vuxen. Men jag vet att Levi Petrus var pastor här i en av modiförsamlingarna till Korskyrkan, Elim, när det var ny. Han var den första pastorn i Elimkyrkan. Och senare blev han ju pingströrelsens store ledare. Och strax efter att han flyttade från Västergötland, han var pastor i Götene och Lidköping, här två församlingar. När kom han till Philadelphia-församlingen i Stockholm och han hade bott där något år. Då skulle hans fru få barn då. Och de var ju glada över det. Men när det tiden var inne så var det problem. De kallade på läkare. Barnet kunde inte födas fram. Det låg fel och läkare tillkallades och försökte vända på barnet. Och man höll på där i några dygn faktiskt då. Och Levi Petrus kallade på äldstebröderna. De var hemma hos honom i ett rum och barnet låg i ett annat rum. Eller mammat rum. Och så bad äldstebröderna över det hela. Och läkaren sa till att vi kan inte, barnet kommer inte att överleva. Och ska din fru överleva så måste vi ta bort barnet. Vi måste stycka det för att din fru ska överleva. Och jag har läst och äldstebröderna skrev att du måste ju följa läkarens order eller rekommendation. Men Levi Petrus, han var en envis man då. Så han gick in och sa att jag vill inte bli störd. Så gick han in i ett annat rum och bad. Och när han satt och bad där så skrev han en sång som är mycket känd. Löftena kunna svika. Hon på natten. Och så på morgonsidan så hör han barnskrik. Både mor och barn klarar sig bra. Och det här är en sann historia då. Så han litade på Guds. Att Gud skulle hjälpa honom då. Trots att det såg väldigt mörkt ut. Och Abrahams liv visar att det är möjligt att växa i tro. De allra flesta bilder som Jesus använder. När man presentera tro. Det är lite märkligt, men det handlar mest om organiska bilder, alltså vill säga saker som växer, senapskornet, träd, plantor och så vidare som växer. För det är naturligt att ett liv att det växer. Och ni vet säkert då att det handlar mycket om växtförutsättningar. Det handlar om näring, det handlar om värme, det handlar om lä, skugga, skydd, jordmån och växtplats och så vidare. Och det gör det för oss också. Jag såg när jag tittade på nätet lite grann en amerikansk teolog som hävdar att Jesus i saligprisningarna 5 och 8. Matteus 5 och 8. Saliga är det renhjärtade, ty det ska se Gud. Han hävdar då att det Abraham Jesus tänker på när han säger det ordet. Jag kan inte bedöma det riktigt, men det känns ju inte fel i alla fall. Så kan vi säga. Varför satte jag rubriken föröka din tro? Ja, jag tror att det är vad vi längtar efter allihop. Var kommer tron ifrån då? Ja, vi vet att Bibeln säger att tron kommer av predikan. Jag säger väl inte emot det, men jag skulle vilja säga att det kommer från Guds ord egentligen. Som framförs i predikan. Så tolkar jag det. Tron etableras i vårt hjärta då vi tar emot Guds ord. Tron behöver slå rot i oss så tron växer. Utan rötter så kommer tron aldrig att klara sig när torkan kommer. Roten är den viktigaste delen i ett träd. Tror vi att Gud kan tala så till oss som han gjorde till Abraham? Ja, det tror jag. Jag kan säga då, jag vet inte hur det är med tiden här. Jag kan säga, en gång i mitt liv har jag hört Gud tala genom mina öron. Och jag var på Philadelphia församlingen som hette då här i Götenes tältmöte på cirkusplatsen i Götene faktiskt. Det var en pastor som en ort lite bit härifrån, jag ska inte säga var den var. Jag tyckte det var en ganska svag predikan faktiskt. Och det gav inte så mycket då. Men jag satt där så hörde jag plötsligt någon tala till mig. Så det var så äkta och nära så att jag vände mig om. Och tre bänkrader bakom mig var det tomt. Och egentligen var det bara Sven-Inge Nilsson som jag kände så väl. Så att efter mötet så gick jag fram till Sven-Inge Nilsson. Han var ju sångledare. Och så frågade jag, hörde du ta orden? Och så sa vi, nej, sa han. Det gjorde han inte, men det gjorde jag. Så äkta var det. Abraham växte genom lydnad. Det gör vi också. Tro ser det osynliga, det som ännu ingen har sett. Tron räknar med att Gud kan förändra allt. Jag skrev här. ABC om tro är när vi agerar. När vi agerar, då handlar Gud. Gud responderar till vår tro. Paulus skriver inte riktigt de här orden, men andemeningen är den att blodet, tron är som blodet i våran kropp. Det ger liv till alla våra organ, våra funktioner, och det håller oss vid liv. Jag märker att Paulus skriver om kraft. Och han skriver om våra inre ögon i Efesierbrevet. Vet du vad kraft heter på latin? Och grekiska, det är samma där. Nej, jag ska inte hålla lektion med mig. Nu hör att jag är mycket för språk nu. På äldre dag. Det heter dynamis. Och vårt svenska ord dynamit kommer ifrån det. Men då är det liksom Bibelns ord kommer före dynamiten upptäcktes. Så är det. Men dynamis är som dynamit. Och dynamis är kraft, andlig kraft. Den kristnes tro är en tro på Gud, inte på vad vi kan åstadkomma själva. Jag brukar förklara tro på mitt jobb då. Som att, nu sitter jag en bit ifrån så du ser inte det. Men det är när jag trycker på lysknappen i ett rum. När jag gör det så förväntar jag mig någonting som sker. Vad då? Var det ljus? Jag behöver inte säga. Jag trycker på knappen istället för att säga det. Och då är jag säker på att det kommer hända någonting. Jag tvivlar inte på det. Det är naturligtvis så också. Jag har erfarenhet sedan tidigare försök. Så är det. Jag skulle säga att tron är som att ha pass eller visa. Det öppnar dörren till en annan värld. Och jag skulle säga att med tron så går vi in i en annan värld, nämligen trons värld. Tron är som en elkabel, det sa jag för några år sedan i kyrkan och predikade. Tron som en elkabel. Den har ingen egen kraft, men den är ansluten till kraftkällan. Då går kraft genom kabeln vidare ut. Och det var Bryske som var pastor då, tror jag. Jag sa till Bryske, det här är du, sa jag och höll upp sladden. Jag såg att han inte höll med. Men så är det. Det är alla vi då. Om vi ansluter till kraftkällan till Jesus, så kan kraft gå genom oss till andra. Hans kraft kan verka genom oss. Jag läste häromdagen att om vi ger tron utrymme i våra liv, då kommer våra drömmar att bli verklighet. Det var inget bibelord, men jag tyckte det var bra. Abrahams liv kan då sammanfattas först kallelse, sen tro, lydnad. Kan vara omvänd ordning möjligtvis. Och vad följde sen då? Och på det här så följde Guds välsignelse. Och det uppfattar jag att det gör för oss också. Och jag tror att de här stegen måste tas precis i den ordningen. Det är kallelse eller längtan kan det också vara. Gud skapar både, ger oss kallelse, men han skapar också längtan i oss. Och så skapar det tro, lydnad. Och då kommer sista steget. Guds välsignelse. Och är det vi själva som blir välsignade? Ja, det tror jag. Men jag tror att det är precis som Abraham också. Att vi får vara till välsignelse. Och jag skulle säga här. Jag ser inte att du skriver det. Men jag skrev det någonstans. Men jag hittar inte nu. Vet ni vad den största välsignelsen Gud kan ge oss? Ja, det är en sån där omöjlig fråga. Det är bara jag som kan svara på det. Förlåt, jag skojar. Den största välsignelsen Gud kan ge oss, det är sin närvaro. Det är ingen som kan slå mig på fingrarna, det här är 100% säker. Det är Guds närvaro i våra liv. Och det önskar jag igen. Och därmed har väl min tid gått. Nästa gång, så jag ser att jag har skapat alldeles för mycket material, men ni kan ju få läsa nu. Nästa gång tänkte jag att vi skulle tala om att lita på Guds löften. Att upptäcka Guds kraft. Och vad lite mer vad det innebär att Abraham är Guds vän. Kan vi bli Guds vän? Och så tänkte jag att vi ska ta upp också hur man besegrar fruktan i sitt liv. Jag vet inte om någon av er har haft det någon gång. Rädsla och fruktan. Jag skojar med. Jag skulle säga då att det, ni vet säkert då, det är över 350 gånger i Bibeln som det står att frukta inte eller var inte rädd. Det är alltså så att det är en av de vanligaste känslorna vi har i våra liv, fruktan. Det styr oss väldigt mycket. Det är få saker som har sån styrka i våra liv som fruktan, och det tänkte jag vi ska ta upp då. Det vill säga hur vi besegrar fruktan. Inte hur vi får. Och därmed tror jag vi stannar nu så här. Tack så mycket för att ni lyssnade.